Very good morning.
God morgon allesammans.
Good morning. Wonderful to be here.
Underbart att få vara här.
And we feel very privileged.
Och vi känner oss väldigt ärade.
We loved the meeting last night with the leaders and pastors.
Och vi tyckte väldigt mycket om samlingen igår kväll med ledare och pastorer.
Great to see so many from 8 different churches meeting together.
Och det var så roligt att se så många samlade från 8 olika församlingar.
I just want to congratulate you for coming together in this way.
Så jag vill säga grattis till er att ni kommer samman så här på detta sättet.
And in England we do similar weekends to this weekend.
Och i England så har vi liknande helger som denna.
And as each meeting goes by, so the power begins to increase.
Så efter varje samling vi har så ökar också kraften i den.
And already I sense the presence of the Lord in our worship, in our fellowship.
Och jag kan känna Herrens närvaro redan här i lovsången.
So this afternoon and this evening and then tomorrow morning sense a rise of expectancy and power.
Så idag här och på eftermiddagen och ikväll och imorgon så kan du bara få uppleva en känsla av att kraften ökar.
In London I look after 33 churches.
I London så har jag översikt över 33 olika församlingar.
And I emailed everybody and they all are praying for us this weekend.
Så jag har skickat e-mail till dem och alla ber för oss och den här helgen.
And so I send you their love and their greetings for this weekend.
Så ta emot deras hälsningar och deras kärlek för den här helgen.
Our subject this morning is very close to my heart.
Ämnet för den här förmiddagen, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
And it's called lifestyle evangelism.
Och det kallas för evangelism eller vad ska man säga? Förlåt. Evangeliserande som en livsstil, så kan man säga.
And I love the Bible.
Och jag älskar Bibeln.
And anyone else love the Bible here?
Är någon mer som älskar Bibeln här?
Good, I'm in good company.
Så jag är i gott sällskap.
And it's good to make sure that everything we do agrees with the Bible.
Det är bra att vi försäkrar oss om att allt det vi gör är i linje med Bibeln.
And let me just read to you from 2 Timothy chapter 2.
Och jag vill läsa för er från andra Timoteus brevet, det andra kapitlet.
And the apostle Paul is writing to Timothy.
Och det är aposteln Paulus som skriver till Timoteus.
And in chapter 2 he's saying, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus."
Och i det andra kapitlet och första versen så säger han, "Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus."
And the things you have heard me say in the presence of many witnesses.
Och det som du har hört av mig inför många vittnen.
Entrust to reliable men who will also be qualified to teach others.
Ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra.
Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus.
Lid också du som en god Kristi Jesus soldat.
No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs.
Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning.
He wants to please his commanding officer.
Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom.
And similarly, if anyone competes as an athlete.
Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen.
He does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules.
Om han inte följer reglerna.
The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops.
Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden.
Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all of this.
Och förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt.
And so we see a text here, 2 Timothy chapter 2 and verse 2. And it says, all the things you've heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others.
Så här säger han då i det andra kapitlet och den andra versen: allt det som du har hört om mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra.
It's fascinating to start with something as familiar as teaching.
Det är ju fascinerande att börja med något så familjärt som undervisning.
Every church has its emphasis on teaching.
Varje församling har ju ett tryck just på undervisning.
And you might say, what has this got to do with evangelism?
Och då kanske du säger, vad har detta då att göra med evangelisation?
But one of the things that Leslie and I do is travel widely.
En sak som min fru Leslie och jag gör mycket är att resa.
And we work for an organization called Global Action.
Och vi arbetar för en organisation som heter Global Action.
The president of this organization is a man called Lars Dunberg.
Och ordförande i den organisationen heter Lars Dunberg.
And he's a Swedish man.
Lars. Och han är en svensk man. Sorry.
But he lives in the United States in Colorado.
And han bor i USA i Colorado.
He's an incredible inspiration.
Och han är en otrolig inspiration.
And they have three elements to their organization.
Och de har tre element eller saker i deras organisation.
The first one is providing aid to in earthquakes and tsunamis and disasters.
Och det ena är då att ge direkt hjälp vid olika katastrofer och tsunamis och så vidare.
And he has an amazing ability to buy a hospital in Sweden and set it up in Sri Lanka.
Och han har en fantastisk förmåga att bara köpa upp ett helt sjukhus i Sverige och sätta upp det i Sri Lanka.
The other element is he loves to get teams of people to go on short-term mission.
En annan sak är att han älskar att samla team med unga människor och sända iväg dem till alltså en korttidsmission.
So for example in the summer they go to the Hope Center in the Ukraine.
Till exempel på sommaren åker de till en plats som kallas för Hoppets Center i Ukraina.
This is not just young people.
Och det är inte bara unga människor.
We were talking to a lady who is in her 60s who was at the camp this year.
Vi talade med en kvinna som var i 60-årsåldern som fanns med på detta lägret i år.
And she said my life has been completely transformed by this experience.
Och hon sa så här att mitt liv har blivit totalt förändrat genom denna upplevelsen och erfarenheten.
So there are wonderful opportunities to serve through organizations such as this.
Så det finns fantastiska möjligheter att kunna tjäna genom en sån här organisation.
The third element is training element.
Och tredje området är just träning.
And part of my responsibility is to visit places and to be involved in training emerging leaders.
Så en del av mitt arbete är att besöka olika platser och träna spirande ledare.
And because I have been a pastor for many years,
och eftersom jag har varit pastor i många år,
and have had a lot of experience,
så har jag ganska mycket erfarenhet.
It's really very rewarding and fulfilling to be able to teach and train young and emerging leaders.
Och det är väldigt givande och att kunna träna andra människor.
And really we picked up on this scripture.
Och när vi läser det här bibelordet,
so that we teach teachers to teach others.
Så står det att vi undervisar ledare som kan undervisa andra.
And there is a principle there. What we receive, we can teach to other people.
Och det finns en princip här att det som vi får ta emot kan vi undervisa andra i.
So we need to receive God's love so that we can give that love away.
Så vi behöver få Guds kärlek så vi kan ge den här kärleken vidare.
And we need to receive God's power so that we can powerfully explain the gospel.
Och vi behöver få uppleva Guds kraft så att vi kan förklara evangeliet kraftfullt.
And in our courses we have this other principle.
Och i våra kurser så har vi en annan princip.
So we encourage each leader to pick five other leaders and then teach them.
Och det är att vi uppmuntrar varje ledare att samla fem andra ledare och undervisa dem.
So just recently we were in Delhi.
Så nyligen var vi i Delhi.
And God's doing some amazing things in India.
Och Gud gör fantastiska saker i Indien.
And we met a young pastor called Rocky Rock.
Och vi träffade en pastor som heter Rocky Rock.
I think he based himself on Elvis Presley.
Och jag tror att han lutar mot Elvis Presley.
He had the hair.
Han hade det stora håret.
Swagger, guitar.
Gitarr.
Just like Pastor Christa.
Som Pastor Christa.
So I was talking with him. He was in the course just for one year.
Och jag talade med honom och han hade gått den här kursen i ett år.
And I said, Rocky, how are things going for this year?
Jag frågade honom, Rocky, hur går det för dig det här året?
Pastor Mike, I'm very disappointed.
Och han sa, Pastor Mike, jag är väldigt besviken.
I said, well, what's happened?
Så varför då då?
He said, we started with five people.
Vi började med fem personer.
And in one year we've grown to 100 people.
Och under ett år så har vi växt till 100 personer.
Now, in England that would be miraculous.
I England vore detta ett mirakel.
So I said, I think you're doing very well.
Så jag sa, jag tycker att du har lyckats väldigt bra.
He said, well, our vision was to grow not to 100 but 500.
Så han, vår vision var att växa inte bara till 100 utan till 500.
So he said, next year will be different.
Så säger han, nästa år blir det annorlunda.
Because I'm training five leaders.
Därför att jag tränar nu fem ledare.
And they will plant five churches.
Och de kommer att grunda fem församlingar var.
And next time you see me will be 600 in the church.
Så nästa gång vi träffas så kommer det vara 600 människor.
I thought for 20 years of age he was doing very well.
Så jag tänkte för mig själv att för att vara 20 år gammal så gjorde han ett fantastiskt arbete.
But he got hold of this principle of being taught so that he can teach others.
Och han hade fått tag på den här principen att det han har blivit lärd undervisar han andra.
And he believed in multiplication, not just addition, but multiplication.
Och han trodde inte bara på att plussa på utan multiplikation.
And so he got hold of this wonderful command, the Great Commission.
Så han tog tag i det här av missionsbefallningen.
And the very last words of Jesus in Matthew's gospel.
Och Jesu sista ord i Matteus evangeliet.
Say, all authority in heaven and on earth has been given to me.
Han säger, jag mig är given all makt i himmelen och på jorden.
Therefore go.
Gå därför ut.
And make disciples of all nations.
Och gör alla människor till lärjungar.
Baptizing in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
And then he goes on. Making disciples, teaching them to obey everything I have commanded you.
Och så fortsätter han och säger, och lär dem att hålla allt det jag har befallt er.
And surely I am with you to the end of the age.
Och jag är med er till tidens slut.
A few years ago I visited America.
För några år sedan så var jag över till Amerika.
And I went to a church called Calvary Chapel.
Jag besökte där en kyrka som heter Calvary Chapel.
And pastor, his name Chuck Smith.
Och hans pastors namn är Chuck Smith.
He was a builder.
Och han var en byggnadsarbetare.
And very uneducated.
Väldigt outbildad.
But he felt called into the ministry.
Men han kände en kallelse in i tjänsten.
And he started with a small church with 25 people in the church.
Så han började en liten församling med 25 personer.
The first day he took them all to a restaurant to lunch.
Så första dagen så bjöd han ut dem till en restaurang för att äta.
And he shared his vision.
Och så delade han sin vision med dem.
Making disciples who make disciples.
Att göra lärjungar som i sin tur gör lärjungar.
Very simple vision.
Väldigt enkel vision.
So now a few years later.
Så nu några år senare.
His church has grown.
Så har hans församling växt.
He has 30,000 members.
Och han har 30,000 medlemmar.
He cannot take them all to the restaurant for a meal.
Han kan inte bjuda ut dem alla på restaurang längre.
And he is so surprised.
Och han är så överraskad.
His dream was maybe a church of 250 members.
Hans dröm var att ha en församling med 250 medlemmar.
But it has grown and grown.
Men det har växt och det har växt.
Simply because of this principle of making disciples, equipped to make other disciples who make other disciples.
Helt enkelt grundat på denna visionen eller principen att göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar.
So my own vision of a personal evangelism is linked with discipleship.
Så min personliga vision när det gäller evangelisation, den är väldigt sammankopplad just med lärjungaskap.
Just recently we were in Nepal in Kathmandu.
Nyligen så var vi till Nepal i Kathmandu.
And we visited a church.
Och vi besökte en församling där.
Most of the churches we visit are not denominational churches.
Och de flesta av församlingarna vi har besökt är alltså icke samfundsbundna församlingar.
They would regard themselves as independent.
Så de har växt oberoende.
And open to the things of the spirit.
Och väldigt öppna för andens verk.
And we visited, Leslie and I visited and sat at the back of this church.
Så vi besökte en sån församling och satt längst bak.
And it was a huge blessing, a very powerful church.
Och det var en fantastisk välsignelse, en kraftfull församling.
They met on a Saturday morning, not Sunday.
De hade sina samlingar på lördag morgonen och inte söndagen.
They had to have three services in the morning to get everybody in.
Och de var tvungna att ha tre möten på förmiddagen för att alla skulle få komma med.
7 o'clock, 9 o'clock and 11 o'clock.
7, 9 och 11 på förmiddagen.
And we went to the 9 o'clock service.
Så vi gick till 9 gudstjänsten.
And some of the young people from that church were students on our course.
Och några utav de unga ifrån den församlingen studerar på våran den här utbildningen.
The course lasts 3 days.
Och våran kurs eller utbildning varar i 3 dagar.
And starts at 9 o'clock in the morning, finishes at 5 o'clock in the evening.
Och det börjar klockan 9 på morgonen och slutar klockan 5 på eftermiddagen.
And the students are very, very hungry.
Och eleverna är väldigt hungriga.
Yeah, they just want to soak in and get filled up with as much information and power as they possibly can.
Och de vill dra in så mycket som möjligt av information och kraft så mycket de kan.
And during one day we had lunch with 4 of the pastors of this church.
Och under en utav dagarna så åt vi lunch tillsammans med en pastor i en utav 4 församlingar.
And they told us the story of their church.
Och så berättade de församlingens historia.
It began in 1953.
De hade börjat 1953.
It was the pastor and just 4 or 5 other people.
Och då var det pastorn och 4-5 andra personer.
And the same pastor is still the pastor now.
Och samma pastor är fortfarande pastor där idag.
He's 86 years of age.
Han är 86 år gammal.
And still preaching powerfully.
Och han predikar fortfarande kraftfullt.
I liked him.
Jag gillade honom.
And they said that in the years of the history of the church they've now grown to 8,000 members.
Så under församlingens historia så har de växt till att vara 8,000 medlemmar idag.
They had 4 centers.
Och de hade 4 olika centra.
And each center was church planting. They planted church out into the villages.
Och de här olika centrarna var församlingsplanteringar.
And they had a strategy of continuous evangelism.
Och de hade en strategi där de kontinuerligt hade evangelisation.
So I said to them, were you influenced by any Americans, any book, any model?
Jag frågade honom, har ni hämtat någon influens ifrån Amerika eller någon bok eller någonting?
They looked at each other.
Och de tittade på varandra.
And they said, oh yes, we have one book.
Och de sa, jo, vi har en bok.
So I got my pencil out. I thought, I must get this book.
Så jag tog fram min penna och tänkte, jag måste skriva ner vad boken heter.
And they said, it was the book of the Acts.
Och han sa, det är apostlagärningarnas bok.
And they based their church on the Acts of the Apostles.
Så de grundar hela församlingen på det som händer i apostlagärningarna.
And I encourage everybody today to really get back to the book of Acts.
Och jag vill uppmuntra alla oss att komma tillbaka till apostlagärningarna och det som står där.
And really the heart of that book is this baptism of fire.
Och hjärtat i den boken är dopet i elden.
And Emil Brunner said the church exists by mission as a fire exists by burning.
Och Emil Brunner säger församlingen existerar på grund av mission som en eld finns eller existerar på grund av själva alltså av att brinna.
And ja, det varit. So the importance of the of evangelism is huge.
Så vikten av evangelisation är stor.
And when we cease evangelism, the fire goes out.
När vi slutar att evangelisera så minskar elden eller den dör ut.
And someone said evangelize or fossilize.
Så en del säger evangelisera eller fossilisera, bli en fossil.
And we visit many churches.
Så vi har besökt många församlingar.
And we can see how some churches just lose their desire to be involved with evangelism.
Och vi kan uppleva ibland på vissa platser hur församlingar bara tappar orken eller lusten att vara evangeliserande.
So instead of mission they focus on maintenance.
Så istället för att fokusera på mission så fokuserar man på att någon slags upprätthållande eller någon konstgjord andning.
And so it's good on an occasion like this weekend to think about the power of the Holy Spirit.
Can you take it again?
Yes, the it's good to think about the power of the Holy
Spirit. Så det är gott att tänka på kraften i den helige ande.
So in order for us to rise in confidence about our faith.
Så för att vi ska kunna växa i förtröstan i vår tro.
The key is our relationship with the Holy Spirit.
Så är nyckeln till detta vår relation med den helige ande.
And this is a weekend where we want to encourage you to be open to the fruit of the Spirit.
Så den här helgen vill vi uppmuntra er att vara öppna till andens frukter.
We need more love.
Vi behöver mer kärlek.
Anyone need more love?
Är någon som behöver mer kärlek?
We sing that song, more love, more power.
Vi sjunger den sången, mer kärlek, mer kraft.
And no one argues with the fruit of the Spirit.
Och ingen argumenterar mot andens frukter.
Love and joy and peace.
Kärlek och glädje och frid.
Patience and kindness and goodness.
Tålamod, mildhet och godhet.
Faithfulness and gentleness and self-control.
Trofasthet, ja, vad blir det? Självkontroll och någonting mer.
And we love to hear sermon series on the fruit of the Spirit.
Och vi älskar att få lyssna på undervisning om andens frukter.
But we also need to receive the gifts of the Spirit.
Men vi behöver också ta emot andens gåvor.
And I was sharing yesterday in the evening how some churches are resistant to the gifts of the Spirit.
Jag delade igår kväll om hur i en del församlingar så står man emot de här gåvorna.
But I want to encourage people to receive all the gifts of the Spirit.
Jag vill uppmuntra er att vara öppna och ta emot alla gåvorna från den helige ande.
The apostle Paul said earnestly desire the spiritual gifts, especially the gift of prophecy.
Och Paulus säger sträva ivrigt efter nådegåvorna och särskilt att profetera.
And we've been praying particularly about Mutala.
Vi har bett speciellt för Mutala.
Mutala.
Sorry. Mutala.
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 And tonight we will have some prophetic words to share with you.
Och ikväll kommer vi dela med er en del profetiska ord.
We need to have ears to hear what the Spirit is saying.
Och vi behöver ha öron att höra det anden säger.
And I hope and trust that no matter what church or denomination, you're welcome to receive the gifts of the Holy Spirit.
Jag litar på att oavsett var vi kommer ifrån för bakgrund eller samfund så kan vi vara öppna att ta emot andens gåvor och lyssna från honom.
Everybody has concerns about our society.
Många oroar sig över samhället.
Some of you may have seen the pictures on television of the riots in London. Recently.
Ni kanske har sett på TV angående det som händer i London med de här oroligheterna.
And the churches have been very challenged by what has happened in London and other places in England.
Och församlingen har varit väldigt oroad över det som händer på olika platser i England och speciellt i London.
And our politicians talk about a broken society.
Och politikerna talar om ett brutet samhälle.
We live in London, of course, and we are very close to the economic crisis.
Och vi bor i London och vi är väldigt nära den här ekonomiska krisen.
And it's bewildering what's happening with finances and economics these days.
Och det är ju väldigt oroande det som händer med ekonomi och finanserna under den här tiden.
And we're living in a time where there's a lot of pressure on families, on single parent families and so on.
Och vi lever i en tid där det är väldigt press på familjer och ensamma föräldrar och så vidare.
And there are the big problems like global warming.
Och så har vi stora problem som globala uppvärmningen.
And so it's so important for us as church to have that gift of wisdom.
Och det är så viktigt för oss som församling att ha vishetens, visdomens gåva.
And you may be having a conversation with someone who's not a Christian.
Och du kanske har samtal med människor som inte är kristna.
And they be sharing some of their concerns about society.
Och de delar sin oro över samhället med dig.
And we need wisdom at that very moment.
Och vi behöver vishet just i den stunden.
And all we need to do is ask.
Och det enda vi behöver göra är att fråga.
Scripture says if anyone lacks wisdom, ask.
Vi behöver be om det. Skriften säger om någon saknar vishet, fråga, be om det.
And as we believe in God, so the wisdom comes and we'll be able to share.
Och eftersom vi tror på Gud så kommer visheten och vi kan dela den.
And so I believe very much that the key to evangelism is having healthy churches.
Så jag tror att en av nycklarna till evangelisation det är att ha hälsosamma församlingar, friska församlingar.
God loves churches.
Gud älskar församlingen.
He loves big churches and medium-sized churches and small churches.
Han älskar stora församlingar, medelstora och små församlingar.
He loves Pentecostal churches and Baptist churches and Methodist churches and Covenant churches.
Han älskar pingstförsamlingar och metodistförsamlingar och baptistförsamlingar och alliansförsamlingar.
And this is his way of reaching out into society.
Och det är Guds sätt att nå rakt in i samhället.
And I believe that where there are healthy leaders, there are healthy churches.
Jag tror att där vi har friska och fräscha ledare så kommer vi också att se friska församlingar.
And that's why I encourage members of churches to really bless their leaders.
Därför uppmuntrar jag församlingsmedlemmar att verkligen välsigna sina ledare.
Being a pastor is the most difficult job in the whole world.
Att vara pastor är en av de svåraste arbeten i hela jorden.
And so in church let there be a culture of encouragement.
Så i kyrkan behöver vi en kultur av uppmuntrande.
And let there be a culture of thanksgiving and appreciation.
En kultur där det finns tacksägelse och uppskattning.
And where there are healthy churches, evangelism flows naturally.
Och där församlingarna är hälsosamma, friskare, så flödar evangelisationen på ett naturligt sätt.
It becomes automatic and continuous.
Det blir automatiskt och kontinuerligt.
We use this word contagious.
Vi använder det här ordet smittande eller smittosamt.
Now contagious can be bad. If you have a bad cold and you sneeze over someone, they can get the cold.
Och smitta kan ju vara negativt. Om du är förkyld och nyser över någon så kan ju den bli förkyld.
But contagious can also be very positive.
Men smitta kan ju också vara väldigt positivt.
Like enthusiasm can become contagious.
Entusiasm kan vara smittosamt.
And it's great to be enthusiastic in your Christianity.
Och det är fantastiskt att kunna vara entusiastisk i din kristendom, ditt kristna liv.
So other people are affected by your enthusiasm.
Så andra människor blir så påverkade av din entusiasm.
I heard a funny story about a church involved in evangelism.
Jag hörde en rolig berättelse om en församling som var engagerad i evangelisation.
And the church was right next to the main street in the town.
Och kyrkan var precis vid en huvudgata i stan.
And they were having some meetings in the church.
Och de hade gudstjänst i kyrkan.
And so one of the elders stood on the pavement outside the church.
Så en utav de äldste stod utanför kyrkan på trottoaren.
Trying to encourage people to come to the meeting.
Och försökte då att uppmuntra människor att gå in på vid gudstjänsten, gå in till kyrkan.
He had a long black coat on.
Och han hade en lång svart rock på sig.
He had a very big black Bible.
Han hade en stor svart bibel.
He had a hat pulled down over his face.
Och han hade en hatt som var neddragen över ansiktet.
He looked very cold.
Och han såg väldigt kylig ut.
And very sad.
Och väldigt sorglig och tråkig ut.
And he stopped someone.
Och så stannade han någon.
And he said, "Would you like to come to our meeting?"
Och så frågade han, "Skulle ni vilja gå in på vårt möte?"
And the chap looked at him.
Och så tittar den här personen på
said,
honom.
No, thank you.
Och han sa nej tack.
I've got enough problems of my own.
Jag har nog med egna problem.
And we need to remind ourselves that this isn't a problem, this is good news.
Och vi behöver påminna varandra om att det här är inga problem utan det är goda nyheter, evangelium.
Wonderful news about salvation.
Det är underbara nyheter om frälsning.
And it's so important for us to be joyful when we share our faith.
Och det är så viktigt för oss att vara alltså glädjefyllda när vi delar vår tro.
Our church in London has many different nationalities.
Vår församling i London har en serie olika nationaliteter.
We're talking about maybe 50 different countries represented in the church.
Och jag talar om kanske uppemot 50 olika länder representerade i församlingen.
And as I was parking my car, I was talking to one of the neighbors.
Och medan jag parkerade bilen så talade jag med en av grannarna intill.
He wasn't a Christian.
Han var inte kristen.
But he recognized me as the pastor.
Men han kände igen mig som pastor i församlingen.
And he said, "Are you the pastor of the church?"
Så han sa, "Är du pastor i kyrkan?"
I said, "Yes."
Och jag sa, "Ja."
He said, "Answer me this question."
Svara mig då på denna fråga.
I said, "Yes."
Ja, visst,
he
sa jag.
Said, "I see people going, the old people, young people, families, all going into your church."
Jag ser människor går in här. Det är alltså äldre människor, unga människor, familjer.
I see English people and African people and Asian people all going into your church.
Och jag ser engelska personer och afrikaner och asiater, alla går in i kyrkan.
And then after a while they come out.
Och efter ett tag så kommer de ut igen.
They are so happy.
Och de ser så glada ut.
What do you do to them in there?
Vad gör ni med dem där inne?
I think he felt we gave them all drugs or something like this.
Han kanske trodde att vi drogade dem på något sätt.
But it's the joy of the Lord, the joy of the Spirit as people come out.
Men det är glädjen i Gud, glädjen i anden som man såg när de kom ut.
Invited him to come. Why don't you come in and see and enjoy this atmosphere.
Så jag bjöd in honom. Varför kommer du inte med så du får se och ta del av den här atmosfären?
Christians are very much in the minority.
Kristna är ganska mycket i minoritet.
Maybe in Sweden at one time it was thought of as a Christian nation.
I Sverige så var det ju en gång en kristen nation.
But I heard someone describe Sweden as the most secular nation in the world now.
Jag hörde någon beskriva Sverige som den mest sekulära nationen eller landet i världen idag.
Most people would have thought of England as a Christian nation.
Och många kanske ser på England som en kristen nation.
But although we're a large church, where we live, only a small percentage are church Christian people.
Men i ett stort område så ser vi att det är bara några få procent som är kristna överlåtna människor.
And so the challenge is a big challenge for us in church these days.
Så utmaningen är stor för oss i församlingarna idag.
And that's why we need the power of the Holy Spirit.
Och det är därför vi behöver kraften av den helige ande.
We need more love.
Vi behöver mer kärlek.
We need the joy of the Lord inside of us.
Vi behöver Herrens glädje på insidan.
And things in New Testament times and today are quite similar.
Och saker och ting i Nya testamentets tid och idag är ganska lika.
People are ignorant of the Bible and scriptures.
Folk de har dålig kännedom om Bibeln och skriften.
There seems to be little knowledge of God and of Jesus.
Man har lite kunskap om Gud och om Jesus.
There are high levels of immorality.
Det är höga nivåer av omoral.
And there is much rebellion and violence.
Och det finns mycket rebellion eller upproriskhet och våld.
And I believe the teaching of the New Testament, especially the teaching of Jesus, is very relevant today.
Och jag tror att Jesu undervisning är väldigt relevant idag.
And we need to rediscover the authority of Scripture.
Och vi behöver återupptäcka skriftens auktoritet.
And it's fascinating to me that talking about the spread of Christianity in the Acts.
Och det är fascinerande att när vi läser om kristendomens utbredande i Apostlagärningarna.
Acts 19:20.
Och Apostlagärningarna 19 och 20.
It speaks about as the word increased, so the church grew.
Apostlagärningarna 19 och 20 så står det att
19:20.
Ja, på detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. I engelskan står det att när ordet ökade så ökade församlingen.
I remember a story of an evangelist.
Jag kommer ihåg berättelsen om en evangelist.
And he would go to where there was a crowded street.
Och han gick till en plats där det fanns mycket folk, en gata.
And he'd put his hat on the ground.
Så han la ner sin hatt på gatan.
He danced around it going, it's alive, it's alive, it's alive.
Och så dansade han runt den och så pekade han och hojtade, den lever, den lever.
And a crowd would gather around him.
Och folk kom runt omkring, samlades omkring honom.
He'd take the hat away and there would be the Bible.
Och så plockade han bort hatten och där under hade han Bibeln.
It's alive, it's alive.
Den lever, den lever.
And then he'd preach to the crowd in that way.
Och så predikar han då för folkmassan där.
But the word of God is alive.
Guds ord är levande.
The word and the spirit, powerful combination.
Ordet och anden, en kraftig kombination.
And we need absolutely to take to heart the power and authority of Scripture.
Och vi behöver ta till våra hjärtan kraften och auktoriteten i skriften.
The word of God is like a sword that penetrates into people's hearts.
Guds ord är som ett svärd som genomtränger människors hjärtan.
And my favorite is probably one you memorized, John 3:16.
Och ett favoritbibelställe som jag har som du kanske känner till är Johannes 3:16.
For God so loved the world.
Ty så älskade Gud världen.
That he gave his only son.
Att han utgav sin enfödde son.
That whoever believes in him should not perish.
För det att var och en som tror på honom inte ska förgås.
But have everlasting life.
Men ha evigt liv.
Now I'd never heard that in my life.
Jag hade aldrig hört detta förut i mitt liv.
But when I heard it for the very first time I responded to it.
Men när jag hörde den versen för första gången så gensvarade jag på det.
I'll tell you a little bit of my story.
Jag ska berätta lite grann om mitt liv.
Because my mother and father were not at all enthusiastic about church.
För att min mor och far, de var inte alls entusiastiska över församlingen eller kyrkan.
And so when we children came along, we weren't encouraged at all to go to Sunday school or to church.
Så som barn var vi inte uppmuntrade alls att gå till varken söndagsskola eller kyrka.
My father was a big man.
Min far var en lång eller stor man.
And I used to say to other children, my dad is bigger than your dad.
Och jag brukar säga till mina kompisar, min pappa är större än vad din är.
And that saved me a lot of trouble.
Och det besparade mig ganska mycket problem.
He worked as a coal miner.
Han arbetade i en gruvmina, kolmina.
He also played classical piano.
Och så spelade han också klassisk piano.
He was a wonderful man.
Och han var en underbar man.
But when I was 11 years of age.
När jag var 11 år gammal.
He got cancer.
Så fick han cancer.
And the cancer affected his lungs.
Och cancern drabbade hans lungor.
The hospital tried a number of operations.
Och sjukhuset försöker att operera honom på flera sätt.
But they were unsuccessful.
Men de var inte framgångsrika med det.
And the age of 42, we recognized that he was going to die.
Och när han var 42 år gammal så insåg vi att han skulle dö.
And I can remember as 11-year-old saying my very first prayer.
Jag kan minnas att jag som 11-åring bad min första bön.
God, if there is a God.
Gud, om du nu finns.
Please would you heal my father?
Snälla, kan du hela min far?
And if you heal my father,
om du helar min far,
I'll be a good boy.
Så kommer jag vara en bra pojk.
I'll become a missionary.
Jag kommer bli missionär.
I'll do whatever you tell me to do.
Och så kommer jag göra vad helst du säger att jag ska göra.
It was a very simple prayer.
Det var en väldigt enkel bön.
And very heartfelt as a child.
Och det var ju hjärteskärande som barn.
And so within a few days when my father died,
och inom bara några få dagar när min far dog,
then God died for me.
Så dog också Gud för mig.
I became an atheist, someone who did not believe in God.
Jag blev ateist, någon som inte tror på Gud.
And if ever you meet an atheist, there's usually a reason why they are an atheist.
Och om du möter någon ateist någon gång, så är det ofta så att det finns en anledning till varför de är ateister.
I lived with my widowed mother in London.
Så jag levde då och bodde med min mor som var änka i London.
But I became very angry.
Och jag blev väldigt arg.
I used to carry a knife around with me.
Jag brukade bära omkring på en stor kniv.
I got involved in all sorts of fights.
Och jag involverades i olika slagsmål.
I learned martial arts.
Jag lärde mig vad heter
karate
det?
And
ja, karate.
That kind of thing.
Självförsvar.
I dressed in the trendy clothes.
Och jag klädde mig på ett trendigt sätt.
And if I walked into your church, you would have not been happy.
Och om jag skulle gå in i det, hade gått in i din kyrka, så hade du inte blivit så glad när du såg mig.
And really, if something had not happened to me, I would have ended in prison.
Och om något inte hade hänt mig, så hade jag nog troligen hamnat i fängelse.
But one Christmas, something happened.
Men en jul så hände något.
A group of people were singing carols.
En grupp människor, de sjöng julsånger.
And they were singing outside of our house in London.
Och de sjöng precis utanför vårt hus i London.
And I looked through the curtains at these singers.
Och jag tittade då genom gardinen på de här sångarna.
Two things attracted me.
Och två saker drog min uppmärksamhet.
There were several very attractive young ladies.
Det var flera väldigt snygga flickor där.
They were almost as attractive as Swedish young ladies.
De var nästan lika attraktiva som unga svenskor.
The second thing attracted me, I could hear money being collected.
Och det andra var att jag såg att de samlade in pengar.
And so I had no money.
Och jag hade då inga pengar.
I had no girlfriend.
Jag hade ingen flickvän.
Leslie will not listen to this.
Leslie får inte lyssna på det här.
And so I went and joined the group and started to sing with them.
Så jag hängde på den här gruppen och började sjunga tillsammans med dem.
And we went from place to place.
Och vi gick från ställe till ställe.
And then the leader said, come to my home for coffee.
Och så säger ledaren i gruppen, kom hem till mig och drick lite kaffe.
And fika.
Lite fika.
And I thought that was a good idea.
Och jag tyckte att det lät ju jättebra.
And so I went to his house.
Så jag följde med honom hem.
And I could hear them counting the money.
Och jag hörde hur de räknade pengarna.
And so I said, when do I get my cut of the money?
Och så frågade han, när ska jag få min andel av de här pengarna?
He said, no, you don't get any money.
Och så sa de, nej, du ska inte få några pengar.
By that time I realized they came from the local Baptist church.
Och vid den tidpunkten då så upptäckte jag att de kom ju från den lokala baptistkyrkan.
So really quite angry. Is this for your church?
Och så jag varit ganska upprörd. Är det här för eran kyrka?
And he said, no, this isn't for our church.
Nej, det är inte till församlingen, sa de.
I said, well, what is it for then?
Ja, men vad är det då för?
He said, it's for cancer research.
Det är för cancerforskning, sa han.
And that really shocked me.
Och det chockerade mig.
Made me think very strongly.
Och det fick mig att tänka kraftigt eller sjunka. Think. Tänka kraftigt.
And I thought, here's a group of young people doing something practical and positive for that which killed my father.
Här finns en grupp unga människor som gör något väldigt praktiskt och positivt mot det som hände min far.
So the leader, his name was Albert, said to me, why don't you come and talk to me, Mike?
Så ledaren, han hette Albert, han sa, varför kommer du inte och samtalar med mig, Mike?
He wrote down his telephone number.
Och han skrev ner sitt telefonnummer
and said maybe after Christmas come and have some more coffee.
Och kanske så kan vi fika tillsammans efter jul.
And I had the worst Christmas of my life.
Och för mig var den absolut värsta julen någonsin. Yeah,
I went to on a party on Christmas Eve.
Jag var på en fest på julafton.
And I woke up the day after Christmas.
Och jag vaknade dagen efter på annandagen alltså.
My mother said to me rather sarcastically, "Happy Christmas to you."
Och lite sarkastiskt så säger min mamma till mig, "Ja, god jul för dig."
And I thought something must change.
Och jag tänkte något måste förändras.
And so I called Albert and went to see him.
Så jag ringde upp Albert och gick hem till honom.
And we talked and argued.
Och vi samtalade och diskuterade.
We drank many cups of coffee.
Och vi drack många kaffekoppar.
And for the first time he spoke the gospel to me.
Och för första gången så talade han om evangeliet med mig och för mig.
He told me how his life had been changed.
Och han berättade om hur hans liv hade blivit förvandlat.
He had been an alcoholic.
Han hade varit en alkoholiserad man.
And the way I was going, I was likely to end up an alcoholic myself.
Och på det sättet som jag levde så hade jag troligen blivit alkoholist också.
But he'd met with Jesus.
Men så hade han mött Jesus.
And Jesus had changed him and healed him and forgiven him.
Och Jesus hade förändrat honom och förlåtit honom.
And he had become an elder in the Baptist church.
Och nu var han äldste i baptistkyrkan.
And when you looked at Albert.
Och när du tittade på Albert,
there was a light inside of him.
Så fanns det ett ljus på insidan av honom.
There was a kindness and a love about him.
Det var en godhet och en kärlek över honom.
And as I looked, I thought, what Albert's got, I want.
Så när jag såg på honom så tänkte jag, det Albert har, det måste jag ha.
So I said, well, tell me how I become a Christian.
Så jag sa till honom, berätta för mig hur jag kan bli en kristen.
And he said, for God so loved the world.
Och då sa han, ty så älskade Gud världen.
And he said, it's not just the world, it's you. God so loved you, Mike Wood.
Och han sa, det är inte bara hela världen, utan det är dig.
That if
ty
you
så
Mike,
älskade Gud dig, Mike.
That if you, Mike, believe in Jesus.
Som du, Mike, tror på Jesus.
Who died on that cross for you.
Som dog på det där korset för dig.
To lead you back to God your Father.
Och som leder dig tillbaka till Gud din far.
Then you will not perish.
Då kommer du inte att gå under.
Your life won't be a waste of time.
Ditt liv kommer inte vara bortslösat.
But you will receive everlasting life.
Men du kommer att få ta emot evigt liv.
And somehow that was like a knife, like a sword penetrating into my heart.
Och de där orden var som en kniv eller ett svärd som bara penetrerade mitt hjärta.
I can remember shaking.
Jag kommer ihåg hur jag skakade.
And I said, well, how do I become a Christian?
Så jag frågade, hur blir jag då en kristen?
He said, well, you need to pray.
Ja, du behöver be, sa han.
I said, I'm not very good at praying.
Så jag sa, jag är inte så duktig på böner.
And he said, "Let me help you."
Men jag låt mig hjälpa dig då.
I'll say a little sentence and then you repeat it.
Jag säger några ord och så säger du efter mig.
And so we got down on our knees.
Så vi gick ner på knä.
And said a very simple prayer.
Och vi bad en enkel bön.
Dear Lord Jesus.
Käre Herre Jesus.
Thank you for dying on the cross for me.
Tack för att du dog på korset för mig.
Thank you for opening the door to life for me.
Tack för att du öppnade livets dörr för mig.
Thank you for your forgiveness.
Tack för din förlåtelse.
I'm really sorry for leaving you out of my life.
Och jag är ledsen för att jag lämnade dig utanför mitt liv.
Please come into my heart.
Snälla, kom in i mitt liv.
And help me to live the Christian life.
Och hjälp mig att leva ett kristet liv.
And something happened.
Och något hände.
We got up and we shook hands.
Vi skakade hand och så gick jag ut.
And he said, I'll see you at church.
Och han sa, jag ser dig, vi syns i kyrkan, sa han.
Well, I don't do church.
Men jag sa, men jag brukar inte gå i kyrkan.
He said, oh, you need to come to church.
Ja, men du behöver komma till kyrkan, sa han.
So I'll see you at church next Sunday 10:30 and he was waiting for me.
Så vi syns i kyrkan nästa söndag 10:30.
But I remember going out of Albert's door.
Och jag minns att när jag gick ut ifrån Alberts hem.
And beginning to run.
Och jag började springa.
And I ran all the way home.
Och jag sprang hela vägen hem.
I ran up the stairs where my mother lived.
Och jag sprang upp för trapporna dit till den lägenheten mamma bodde.
I threw my arms around her.
Och jag slog mina armar om henne.
Gave her a big kiss.
Och gav henne en stor kyss.
We might be like Velcro. And she nearly fainted.
hon nästan föll.
She said, "What on earth has happened to you?"
Vad hände detta dig?
I said, "I become a born again Christian."
Och jag sa, jag har blivit en pånyttfödd kristen.
And she said, "Never mind, dear."
Okej, säger hon, strunt i det.
It's only a phase.
Det är bara en fas.
We all go through these phases.
Vi går alla igenom olika faser.
But it's been a long phase.
Men det har blivit en lång fas eller period. I alla fall 10 år.
And I started to go to church.
Så jag började gå till kyrkan.
I went to the morning service.
Jag gick på förmiddagsmötet.
I liked it.
Jag tyckte om det.
I went to the afternoon service.
Jag gick på eftermiddagsmöte.
There was an evening service.
Och det var också ett kvällsmöte.
There was an after evening service.
Och det var ett nattmöte.
There was a men's fellowship.
Och det var manssamlingar på måndagarna.
There was a young people's fellowship on the Tuesday.
Och det var ungdomssamlingar på torsdagarna.
I was so hungry.
På tisdagarna, jag var så hungrig.
There was a women's fellowship on the Wednesday.
Och det var kvinnosamlingen på onsdag.
They wouldn't let me.
De släppte inte in mig.
I just felt as though I wanted to learn and to grow with the things of Christianity.
Och jag kände att jag var tvungen att lära mig och växa i mitt kristna liv.
I tell this story to encourage you.
Jag berättar detta för att uppmuntra dig.
Because Albert was not an expert.
Därför att Albert, han var ingen expert.
He wasn't a theologian.
Han var ingen teolog.
He wasn't a doctor.
Han var ingen doktor.
Very ordinary man.
Han var en helt vanlig man.
In fact, he was a policeman.
Jo, han var polisman.
If I'd known that, I wouldn't have been so keen to see him.
Hade jag vetat det så hade jag inte varit så ivrig att se honom.
But he had that ability to lead people to Christ.
Men han hade den här förmågan att leda människor till Kristus.
And I wanted to be like Albert.
Och jag ville bli som Albert.
And that word, John 3:16, was like a sword that penetrated into my heart and life.
Och det ordet från Johannes 3:16, det var som ett svärd som trängde in i mitt hjärta.
In Isaiah 55 and verses 10 to 11 it says, "My word will not return to me void or empty or wasted."
Och i Jesaja 55 så står det att mitt ord ska inte återvända tomt.
And in Hebrews 4 it talks about the living word, active like a two-edged sword.
Och i Hebreerbrevet 4 så talas det om att Guds svärd är som ett, eller ord är som ett tvegat svärd.
And in 1 Peter 1:23 it speaks about being born again by the living word.
Och i första Petrus så talar det om att födas på nytt genom det levande ordet.
And 1 Thessalonians 2:13, the word of God at work in believers. This word works in us.
Och i första Thessalonikerbrevet står det att det här ordet det verkar i oss.
So part of the rise in confidence in personal evangelism is a rise in confidence in the word of God.
Så en del i att växa i förtroendet när det gäller att evangelisera är att växa i ordet.
And God is able to break through into the circle of our understanding.
Och Gud kan då bryta igenom i vår förstående eller den begränsningen av vårt förstående.
For example, through creation.
Till exempel genom skapelsen.
Ruben was sharing how when he drove here this morning, the day was so beautiful.
Ruben berättade för mig hur vackert det var när han åkte hit på morgonen.
The sunshine and the mist.
Och hur solen trängde igenom dimman.
And the colors in the trees.
Och färgen på träden.
And God can communicate through his creation deep into our hearts.
Och Gud han kan tala genom sin skapelse djupt in i våra hjärtan.
It speaks about that in Psalm 19.
Och det talas om detta i Psalm 19.
But also God can speak to us through our conscience in Romans 1:20.
Och likaså kan Gud tala in i vårat samvete som det står i Romarbrevet 1:20.
And so to combine the Bible and spiritual gifts and the word made flesh is very very powerful.
Så att kombinera Bibeln och andens frukt och låta ordet bli kött är väldigt väldigt kraftfullt.
Now you've been listening very patiently and quietly this morning.
Nu har ni lyssnat väldigt tålmodigt och lugnt och stilla den här morgonen.
But I'd like to do an exercise just for 5 minutes.
Men jag vill göra en liten övning med er under kanske max 5 minuter.
First of all, I think you need to stand up.
För det första tror jag att vi alla behöver stå upp.
Then can you all turn to this way?
Kan ni vända er däråt, är ni snälla?
Turn this way, so that way. Put your hands on the person here.
Och så lägger ni era händer på den andra personens axlar och så börjar ni massera.
And then turn around the other way.
Och så vänder ni er på andra hållet.
And do the same.
Och så gör ni precis likadant.
This is ecumenical.
Det här är ekumenik.
Amen. Amen.
Amen.
Now just pick one partner, just two, break into twos.
Och så hittar ni en person, alltså
and
så.
And just for 2 minutes each.
Och så ni blir två stycken. Och
tell how you became a Christian.
Och berätta för varandra under bara 2 minuter. Hur blev du kristen?
Tell your story.
Berätta ditt vittnesbörd.
2 minutes and then 2 minutes.
2 minuter bara.
Okay, if you'd like to take your seats.
Vad bra. Varsågoda och sitt ner igen.
Every one of us has a testimony.
Varenda en av oss har ett vittnesbörd.
And it's one of the most powerful weapons in evangelism.
Och det är ett av de absolut kraftigaste vapnen i evangelisationen.
I encourage you to have a goal.
Och jag vill uppmuntra er att ha ett mål.
Maybe not let a week go by without you having an opportunity to share your testimony with someone.
Att inte låta det gå mer än en vecka utan att du har delat ditt vittnesbörd med någon.
And people are fascinated by story.
Och människor fascineras över berättelser.
And if you're able to share something of your story, that can often open the door for someone relating to Jesus.
Om du har möjlighet att dela med någon av din berättelse så öppnar detta dörrarna för Jesus.
And you don't need to be a theologian or a pastor or ordained to be able to share your Christian story.
Och du behöver inte vara teolog eller någon avskild pastor för att kunna dela din berättelse. Ditt vittnesbörd.
But I just wanted to ask how many of you here are preachers? Would you like to put
hur många av er här är predikanter?
We've got a few preachers here.
Vi har några predikanter här.
Okay. Anyone like to be a preacher?
Är någon som skulle vilja vara predikant?
You get a better view of the congregation.
Så får jag en liten uppfattning om vilka ni är.
I want to encourage preaching and preachers.
Så jag vill uppmuntra predikande och predikanter också.
And in the Acts of the Apostles they use many different words.
I apostelgärningarna så används olika ord eller uttryck.
Including the word testified.
Och där har vi också ordet att vittna.
Proclaimed.
Att proklamera.
Persuaded.
Att överbevisa.
Argued.
Att argumentera.
Proved.
Bevisa.
Pleaded.
Att plädera för något.
And the church was birthed in preaching.
Och församlingen föddes i predikan.
So pray for the preachers.
Så be för predikanterna.
Pray for the evangelists.
Be för evangelisterna.
Pray for the teachers.
Be för dem som undervisar.
Because the church was birthed in preaching.
Därför att församlingen, kyrkan föddes i predikan, i ordet.
Last night we were talking about Acts chapter 2.
Igår kväll så talade vi om Apostlagärningarna 2.
And the DNA of the church.
Och församlingens DNA.
Like the roots of the church.
Som församlingens rötter.
And the first one we were birthed in togetherness.
Och vi talar om att vi är födda in i gemenskap, att vara tillsammans.
And for you as 8 churches coming together, there's that sense of togetherness.
Och att vara tillsammans som 8 församlingar, det är verkligen en upplevelse och en känsla av att vara just tillsammans.
We lit 8 candles and put them together.
Det är som att tända 8 ljus och föra samman dem till ett.
And the light from 8 candles is much more than just 1 candle.
Och ljuset från 8 ljus är ju starkare än bara ett enda.
But let's remember that preaching is also part of the DNA of the church.
Men kom ihåg att predikan är också en del utav församlingens DNA.
And we see for example that Paul remained in Ephesus teaching for 2 years.
Och vi kan se till exempel att Paulus han blev kvar i Ephesus och predikade och undervisade i 2 år.
And a summary of his teaching is there in the letter to the Ephesians.
Och en summering och en del av hans predikningar och undervisningar finns där i brevet till Efesierna.
But notice the preaching wasn't just in church and synagogues.
Och lägg märke till det att undervisningen och predikan var inte bara i kyrkor eller synagogor.
But on streets and in marketplaces.
Men på gator och torg.
In homes and courts.
I hem och rättssalar.
In council rooms.
I
council rooms.
Salar.
And even on the steps of a chariot.
Och även på stegen upp på en vagn.
In lecture rooms.
I lektionssalar.
In the temple and in the synagogue.
I templet och i synagogor.
In the Ukraine, I have been preaching.
Jag har varit i Ukraina och predikat.
And it's marvelous to preach in places previously used by the communists.
Och det är fantastiskt att kunna predika på platser som tidigare använts av kommunisterna.
So I preached in a cinema that was a communist cinema.
Och jag predikade i en biograf som tidigare var en kommunistbiograf.
In a cultural center which was formerly owned by the communists.
Och på ett kulturcenter som ägdes av kommunister.
But now the Ukrainian church has moved in.
Men nu har den ukrainianska församlingen flyttat in där.
Wonderful, powerful, charismatic church.
Underbar, karismatisk, kraftfull församling.
And also communist training camps.
Och även på kommunistträningsläger.
Have been changed into places where Christians come and train now.
Som har blivit förändrade och förvandlade och idag är träningscenter för kristna.
I've also preached in pubs.
Och jag har även predikat på pubbar.
I've preached at men's quizzes. Quiz, a quiz.
What's that?
Like a quiz, questions and answers.
Okej, jag har predikat på en
very popular in England. Doesn't okay. Matter, it's not popular.
Det är ett ställe som är populärt i England. Män samlas och ställer frågor och svarar och så vidare. Någon slags diskussionsgrej.
On beaches.
Och jag har predikat på stränder.
And in parks.
Och på parker.
In prisons.
I fängelser.
And detention centers.
Så där människor hålls anhållna.
It's great to be able to go outside of the church and be able to preach the gospel.
Och det är fantastiskt att komma utanför kyrkväggarna och predika evangeliet.
But I come back to the health of the body of Christ.
Men jag kommer tillbaka till hälsan i Kristi kropp.
Because it's Jesus who attracts people.
Därför att det är Jesus som drar till sig människor.
And so if you're a part of a loving community.
Om du är del av en kärleksfull gemenskap.
And that's like a model church.
Och det är så modellförsamlingen ser ut.
Where there's real reality within the life and conversation of the church.
Där det verkligen finns liv och verklighet i församlingens samtal.
Then that love becomes like a magnet.
Då blir den här kärleken som en magnet.
Because this is Jesus expressing himself through a healthy church.
Därför där uttrycker Jesus sig själv genom en hälsosam församling.
Part of that health would be in praise and worship and prayer.
En del utav den detta hälsosamma skulle kunna vara tillbedjan i lovsång.
We read in Acts 1:14 they were constantly in prayer.
Vi kan läsa i Apostlagärningarna att de var ständigt i bön.
And I believe that as we pray there's an atmosphere of the presence of God that comes.
Och jag tror att när vi är i bön så finns det en atmosfär där Gud kan komma.
And in Acts chapter 4,
och i Apostlagärningarna 4,
we see the priority of prayer and praise.
Så ser vi alltså vikten och prioriteten när det gäller bön och tillbedjan.
And it's wonderful to be in a church where the presence of the Lord is really felt.
Och det är underbart att vara i en församling där vi verkligen kan känna och uppleva Guds närvaro.
A middle-aged businessman walked into our church from the street.
En medelålders affärsman gick in i våran kyrka.
He wasn't a Christian.
Han var inte kristen då.
But he was hungry for spiritual reality.
Men han hungrade efter andlig verklighet.
As we worshiped.
Och vi höll på att lovsjunga då.
So he was touched by the presence of God.
Så blev han rörd, berörd av Guds närvaro.
And he knelt down and wept and received Jesus into his heart and was converted.
Och han började gråta och liksom hans hjärta brast och han tog emot Jesus som sin herre och frälsare och blev kristen.
I had the privilege of baptizing him.
Och jag hade glädjen och förmånen att kunna döpa honom.
And in his testimony.
Och hans vittnesbörd.
He said thank you.
Så säger han så här, tack.
He said thank you to Mike and the leaders of the church.
Och han säger tack till Mike och tack till ledarna i församlingen.
For creating a church.
För att ni har skapat en församling, en kyrka.
A very secular man like myself.
Där en väldigt sekulär människa som jag
could find faith in Jesus Christ.
Kunde komma till tro på Jesus Kristus.
We were at the church recently.
Vi var i kyrkan nyligen.
And he was playing in the worship group.
Och där stod han och spelade i lovsångsteamet.
And he's become treasurer of the church.
Och han har blivit en skatt i församlingen.
So it's wonderful to see him grow in the things of God.
Och det är underbart att se honom växa i Guds rike.
But it testifies to a healthy church attracting people who become Christians.
Men han vittnar om att en fräsch eller hel församling attraherar honom genom Jesus.
Also in the Acts church we see signs and wonders.
I apostlagärningarnas församling så ser vi också tecken och under.
Demonstrations of God's power.
En bevisning av Guds kraft, Guds makt.
And I believe that God is giving back to the church gifts like the gifts of healing.
Och jag tror att Gud vill ge tillbaka till kyrkan eller Lutherkyrkan med gåvor, helandes gåva till
exempel. We've still got some way to go.
Vi har lång väg att gå fortfarande.
But we're encouraged with testimonies of people who are being healed.
Men vi blir väldigt uppmuntrade över vittnesbörd av människor som har fått uppleva helande.
We were having a course in Colombo in Sri Lanka.
Vi undervisade i Colombo i Sri Lanka.
And sat right at the front of the course was this rather tall young man.
Och längst fram så satt en ganska lång man.
He obviously was someone who drove motorbike.
Och det var tydligen en person som körde motorcykel.
You could smell the motorbike on him.
Du kunde liksom känna lukten av motorcykel om honom.
He had an attitude.
Och han hade en attityd.
And he sat there with his arms folded.
Så han satt där med korslagda armar.
And he didn't look at all happy.
Och han såg inte glad ut alls.
And I was very aware of him.
Och jag var väldigt medveten om honom.
He put up his hand and asked some awkward questions.
Och han sträckte upp handen ibland och ställde konstiga frågor.
And I thought, oh, we've got some trouble here.
Och jag tänkte, oj, här har jag problem med den här mannen.
But at the end of the day, I said, if anyone would value some prayer for healing, come forward.
Och mot slutet av dagen så ställde jag frågan, är det någon som önskar förbön för helande, så kom framåt.
He was the first one to come forward.
Och han var den första som kom fram.
And we were shocked.
Och jag var chockad, eller vi.
And we always carry oil.
Och jag har alltid olja med mig.
And so I said, just tell us how we can pray for you.
Och så berätta för mig, vad vill du att vi ska be för?
And he said, yesterday I fell off my motorbike.
Och så sa jag, igår så föll jag av motorcykeln.
He said, I fell on my shoulder and my arm was smashed.
Så jag ramlade av och så slog jag i min axel och överarmen.
I went to the hospital, they took an x-ray.
Så jag åkte till sjukhuset och de tog en röntgen.
And they said, it's a very difficult break with splintered bones.
Och de sa att du har fått en väldigt svår fraktur med splittrade benbitar.
They gave me some painkillers.
Så jag fick en del smärtstillande.
Come back tomorrow night.
Och kom tillbaka imorgon kväll.
And we will decide how we can help with this arm. Maybe put some bolts through the arm.
Så de sa på sjukhuset att han skulle komma tillbaka dagen efter och så skulle se vilken hjälp han kunde få.
I was upset with myself.
Så jag var upprörd över mig själv.
And you remember, sometimes we look on the outside.
För ibland så tittar vi på utsidan.
We don't really know what's going on inside.
Och vi vet inte vad som händer på insidan av människor.
So we laid hands on him.
Så vi la våra händer på honom.
Put some oil on him.
Vi smorde honom med olja.
And prayed for him.
Och bad för honom.
Just briefly.
Väldigt kort.
And off he went to the hospital.
Och efter det så åkte han iväg till sjukhuset.
He was also worried about the money.
Och han bekymrade sig även för ekonomin kring detta.
He would probably have to sell his motorbike to pay for the attention.
För han skulle troligen behöva sälja sin motorcykel för att betala sjukhuset för vården.
So next morning the whole class came back.
Så morgonen efter när hela den här klassen kom tillbaka till kursen.
And he came and sat on the front.
Och han var där och satt längst fram.
And we had a time of worship.
Och vi hade en lovsångsstund i början.
And he jumped up.
Och han bara ställde sig upp.
And he said, I must tell you my testimony.
Och han sa, jag måste berätta vittnesbördet.
He said, you know, I fell off and had this accident on my motorbike.
Och han sa, ni vet, jag föll av, jag ramlade av hojen och slog i min axel.
Mike and Leslie prayed for me.
Mike och Leslie bad för mig.
And on the way to hospital.
Och på vägen till sjukhuset.
The pain left.
Så försvann smärtan.
Isn't that great?
Är inte det underbart?
So he was very pleased. He got to the hospital.
Så han var väldigt glad för det, så kom han fram till sjukhuset.
The doctors examined him.
Och läkarna började undersöka honom.
And said, "What's happened to your arm and your shoulder?"
Och de frågade, vad har hänt med din arm och din axel?
And they had to take another X-ray.
Så de tog en annan röntgen.
And all the bones had fused back together again.
Och alla ben han hade liksom bara gått tillbaka igen till
ursprungs. That's a sign and a wonder.
Och detta är tecken och under. Och vi prisar Jesus.
And that man's life, he was a different man.
Vi tackar Gud för hans godhet, och den här mannen vart förvandlad.
When we experience a sign and wonder in that way.
När vi upplever tecken och under på det sättet.
People know that God is not a myth.
Så vet de att Gud är inte en myt.
Mike and Leslie, we couldn't do this.
Mike och Leslie, vi kan inte göra detta.
But in the name of Jesus.
Men i Jesu namn.
As we stretched out our hands and prayed.
När vi sträckte ut våra händer och bad.
So he had this wonderful healing in his arm and shoulder.
Så hände den här underbara helandet i hans arm och axel.
And so I encourage you to get back into healing.
Så jag vill uppmuntra er att gå tillbaka eller komma tillbaka till helande tjänsten.
Some churches are taking healing out onto the streets.
En del församlingar börjar att be för människor på gatan.
We listened last night about the pancake ministry.
Vi hörde igår kväll om pannkakskyrkan.
Marvelous to be able to do that.
Underbart att kunna göra det.
And it's possible to add a healing element to that particular outreach.
Och det är möjligt att liksom lägga till en helande tjänst i den tjänsten också.
And often signs and wonders are linked with evangelism.
Ofta är tecken under sammankopplade med evangelisation.
I shared a little bit about my mother.
Jag berättade lite om min mor.
She came from a Roman Catholic background.
Hon kom från en romersk-katolsk bakgrund.
And so to have a son who was a Baptist Christian.
Så att i det läget ha en son som är baptist och kristen.
Extremely difficult for her and for her family.
Var väldigt svårt för henne och övriga familjen.
So becoming a Baptist pastor was really a shock for her.
Så när jag blev en baptist och pastor, så var det en chock för henne.
And you know in Ireland how there has been tension and trouble between the Catholic and Protestant communities.
Ni känner ju till på Irland till exempel vilken spänning det har varit mellan kristna och eller katoliker och protestanter.
And she has come from Ireland to live in London.
Och hon kom från Irland och bodde nu i London.
Anyway, we went into the ministry and lived up in the north of England.
Så vi flyttade upp till norra delen av England och till en tjänst där.
And then one day she telephoned us.
Och en dag så ringde hon upp oss.
And she'd been very, very ill.
Och då var hon väldigt sjuk, eller hade varit.
She had a very painful condition called shingles. It affected the skin and the body.
Och hon hade en väldigt smärtsam sjukdom, alltså bältros.
The doctors tried to help her, but they couldn't help her.
Och läkarna försökte hjälpa henne, men hon fick inte den hjälp hon skulle få.
She found it very difficult to sleep at night.
Och det var väldigt svårt för henne att sova på natten.
So I decided to come and visit her.
Så jag beslöt mig för att åka ner och besöka henne.
And I stayed with her.
Och jag stannade hos henne.
And I said to her just before we were going to bed.
Och jag sa till henne innan vi gick och la oss på kvällen.
Mom, would you like me to pray for you?
Mamma, skulle du vilja att jag bad för dig?
Now I'd never prayed with my mother ever before.
Och jag vill bara säga att jag hade aldrig bett med min mamma någonsin tidigare.
And she gave me that mother look.
Och jag fick den där mamma blicken.
She rolled her eyes.
Hon rullar liksom ögonen bakåt.
And I said, "Well, what have you got to lose?"
Och jag sa, men vad kan du förlora på det här då?
She said, "Well, all right then."
Och så hon sa, okej då.
And so I thought, great, I'll be able to pray with mom. I got my oil out, put some oil on her.
Så jag tänkte, vad underbart, hon kan be för mamma. Så jag tog min oljeflaska och smorde henne.
I laid hands on her.
Jag la mina händer på henne.
I took authority over this sickness.
Och jag tog auktoritet över den här sjukdomen.
I rebuked it in Jesus' name.
Jag näpste sjukdomen i Jesu namn.
Prayed for healing for her.
Och jag bad för helande över henne.
And she went to bed.
Och så gick hon och la sig.
She woke up in the morning.
Hon vaknade på morgonen.
She said, "That's the best night's sleep I've had for many years."
Åh, det här var den bästa natten jag haft på många år. Sömn, god sömn.
And when she looked at the condition,
och när hon tittade på den här bältrosen,
she was completely healed.
Så var det helt borta.
She said to me, How did you do that?
Och så hon frågade mig, hur gör du?
And I said, not me.
Och jag sa, inte jag.
I said, Jesus.
Jesus.
And she went, oh.
Så hon
sa,
ah.
I said, would you like to ask Jesus to come into your heart to be your savior?
Så jag frågade henne, skulle du vilja att Jesus kom in i ditt hjärta och blev din frälsare?
And she thought for a few moments.
Och hon tänkte en stund.
And she said, yes, please.
Ja, gärna.
And she received Jesus and she became a born again Christian.
Och så tog hon emot Jesus och blev en på nytt född kristen.
Sometimes the sign and the wonder, the healing links in with salvation.
Ibland är det så att tecknet och undret är kopplat ihop med frälsningen.
And she's now in heaven.
Och nu är hon i himmelen.
And she probably has the kettle on and some fika for us when we.
Och hon har säkert och gör i ordning fikat för oss.
But be open. It says believers will lay hands upon the sick and the sick will get better.
Så var öppen. Det står att de troende ska lägga sina händer på de sjuka ska bli friska.
So healing is a powerful evangelistic tool.
Så helande är ett kraftigt evangelisationsredskap.
And similarly prophecy.
Och lika så den profetiska gåvan.
If you read through 1 Corinthians 14,
om du läser i första Korinthierbrevet 14,
you see how sometimes the spiritual gifts are used in evangelism.
Så kan du se hur de andliga gåvorna ibland används i evangelisationssyfte.
The secrets of the unbelievers' hearts are revealed.
Det står att hemligheterna i den otroendes hjärta blir uppenbarade.
Now I'll tell you this story that happened in our church.
Det var en händelse som hände i våran församling.
As I was preaching,
medan jag predikade,
the Lord impressed two words of knowledge on me.
Så fick jag två kunskapens ord av Herren.
I said there are two men in our congregation.
Och jag sa det finns två män här.
And you're having sexual relationship with your secretary at work.
Och ni har alltså sexuellt umgänge med era sekreterare på jobbet.
Very difficult word to give.
Ett väldigt svårt ord att kunna frambära.
And immediately afterwards one of the men came to me.
Och omedelbart efter i avslutningen på mötet så var det en av de här männen som kom till mig.
And he wept and he confessed and he repented.
Och han grät och han bekände och han ångrade sin synd.
And we had to take him and his wife through some months of counseling before they were reconciled.
Så vi tog hand om honom och hans fru och gick igenom i flera månader i alltså själavårdssamtal innan de kunde bli helt återupprättade.
But they are still together.
Men de är fortfarande tillsammans och de är lyckligt gifta.
And it began that rescue with that word of knowledge.
Men den räddningsaktionen så att säga började med det här kunskapens ord.
But I thought it wasn't one, it was two.
Men jag tänkte det var ju inte bara en, det var ju två.
Who was the other one?
Vem är den andra?
And some months later someone came and knocked on my door.
Och någon månad senare så kom någon och knackade på min dörr.
And a man walked into my door, into my office.
Och en man klev in på mitt kontor.
And he said, some months ago you had a word about two men having affairs with their secretaries at work. I was one of them.
Och han sa så här, för några månader sedan hade du ett kunskapens ord om ett par män som hade relation med sin sekreterare och jag är en av dem, sa han.
But I've now left this church.
Men nu har jag lämnat den här kyrkan.
Because this church is too dangerous for me.
Därför att den här kyrkan är för farlig för mig.
And I go to another church.
Och jag går till en annan kyrka.
When you move in the prophetic gifts and the words of knowledge.
När du rör dig i de andliga nådegåvorna och kunskapens ord och det profetiska.
It can be a marvelous way of seeing people restored.
Så kan det vara ett underbart sätt att se människor bli upprättade.
But also very very challenging.
Men också väldigt utmanande.
We were preaching in a church in London just recently.
Vi predikade i en församling i London nyligen.
Which was a Spanish-speaking church.
Och det var en spansktalande församling.
And I had a word of knowledge, just the word lost.
Jag hade ett kunskapens ord. Det var bara ett enda ord, förlorad.
And there was a visitor sitting right at the back.
Och det var en besökare som satt ända längst ner.
And immediately afterwards he came forward.
Och direkt efteråt så kom den här personen fram.
He said, I'm not a Christian.
Och han sa, jag är inte kristen.
But when I heard that word lost,
men när jag hörde det ordet förlorad,
I knew that was me.
så visste jag att det handlade om mig.
I'm lost. I need to be saved.
Jag är förlorad och jag behöver att bli frälst.
And he had problems with drugs.
Och han hade problem med droger.
We gathered round him.
Så vi stod där runt omkring honom.
We prayed for him.
Och vi bad över honom och för honom.
And he prayed asking Jesus to come and save him.
Och han bad om att Jesus skulle komma och rädda honom, frälsa honom.
He was baptized in the Holy Spirit.
Och han blev döpt i den helige ande.
And he looked like a different man.
Och han såg verkligen ut som en annorlunda man, en förvandlad man.
This is powerful.
Det här är mäktigt.
To see people change.
Att se människor förändras.
Come out of darkness into light.
Komma ut från mörkret in i ljuset.
Now if I were the devil,
om jag vore djävulen,
I'm not.
Och det är jag ju inte.
But I try and stop Christians getting involved in this.
Så skulle jag försöka stoppa kristna som vill engagera sig i detta.
And he has a strategy to stop people.
Och han har en strategi för att stoppa människor.
So we have an opportunity to speak.
Så vi hade tillfälle att kunna tala, samtala.
Somehow we think, no, we won't.
Och så tänker vi, nej, men det, jag ska nog inte.
What's happening there?
Vad händer när vi inte talar när vi borde eller känner att vi skulle?
The devil comes to rob us.
Djävulen kommer för att stjäla det från oss.
And to destroy and to kill.
Och för att förstöra och förgöra.
And he does a good job.
Och han gör ett gott arbete, eller ett bra arbete.
When really we have the opportunity to bring life.
När vi egentligen hade tillfället att komma med ljuset.
And so it's important for us to begin to regain our strength.
Så det är viktigt för oss att börja att återta kraften.
And that means sometimes some reorganization in the church.
Och det betyder ibland kan det innebära en omorganisation i kyrkan.
As Acts of the Apostles unfolds chapter by chapter.
Som apostlagärningarna där vi följer kapitel efter kapitel.
We see how in Acts chapter 6 there was a need to strengthen the team.
Och vi ser i Apostlagärningarna 6 behovet av att bilda team.
And to refocus the priorities.
Och att fokusera om när det gäller alltså, olika prioritetsområden.
And that's why in each church we need to be well organized.
Därför behöver vi också vara välorganiserade i våra församlingar och kyrkor.
And we need to be men and women of prayer.
Och vi behöver vara män och kvinnor som står i bön.
And feel ourselves to be very much part of a team.
Och vara en del i teamet, teamarbetet.
Sometimes the Lord leads us into social action.
Ibland så leder ju Herren oss in i olika sociala verksamheter eller aktioner.
Now if you imagine three circles.
Om du föreställer dig tre cirklar.
And the circle, this circle is evangelism.
Och yttercirkeln är evangelisation.
Every church needs to have that priority to obey Jesus, to go into all the world to make disciples.
Varje församling behöver ha det som en prioritet att gå ut i världen och göra lärjungar.
And then imagine this circle as social action.
Och så föreställer du den cirkeln som socialt agerande eller sociala vad heter det, aktioner.
And this circle is called renewal.
Och den här andra cirkeln kallar vi för förnyelse.
Now I believe all three of those circles need to be operating in a healthy church.
Jag tror att alla de här tre cirklarna behöver fungera i en hälsosam församling.
Now some churches they're very good on evangelism but very poor on social action and renewal.
En del församlingar är väldigt duktiga på evangelisation men mindre duktiga då på social verksamhet och förnyelse.
Some churches are very good on social action but very poor and weak on evangelism and renewal.
Och andra är duktiga på social verksamhet men svaga när det gäller evangelisation och förnyelse.
And some churches are very strong on renewal but very weak on social action and evangelism.
Och andra då väldigt duktiga på förnyelse men sämre på social verksamhet och evangelisation.
I believe there needs to be a balance.
Och jag tror att vi behöver ha en balans.
And good, it's good for leaders to check out the balance of the church.
Och det är bra om ledare kan kolla hur balansen i kyrkan är i församlingen.
But you see in that early church, the Acts church, how much they cared for one another.
Och vi ser i ursprungsförsamlingen hur mycket de brydde sig om varandra.
They shared their possessions.
De delade med av sina tillgångar.
They shared food.
De delade med sig av maten.
It said no one had any needs.
Och det står att ingen hade något
this
behov.
This was good news, especially for the poor.
Och det här är goda nyheter framförallt för den som inget har.
We read how Barnabas sold some property, sold a field and then put the money and made it available for the church.
Vi kan läsa om hur Barnabas sålde sin fastighet och la fram pengarna inför församlingens ledare.
And it's great to sing about God's love.
Och det är ju underbart att sjunga om Guds kärlek.
But it's great to see that love in action.
Men det är ännu större att se den kärleken i aktion.
And God will lead us into particular ways of expressing his love in action.
Och Gud vill föra oss in i olika uttryck av hans kärlek i agerande.
In our church in the north of England, we felt led just two ministries.
I våran församling i norra delen av England kände vi oss ledda till två typer av tjänster att göra detta.
We recognized that no one else cared for people with psychiatric mental problems and illnesses.
Vi insåg att människorna som hade olika psykiska eller mentala problem var väldigt utsatta och ingen brydde sig om dem.
And so we had a ministry caring for these people and their families.
Så vi skapade en tjänst som tog hand om de här personerna och deras familjer.
And this just raised the trust and credibility of the church in the whole area.
Och detta bara lyfte församlingens förtroende i samhället.
We also had a ministry with teenagers.
Och så hade vi ett arbete bland tonåringar.
Very similar because they also have mental trouble, I think, most teenagers. I'm joking.
Det var ganska likartad verksamhet för de många tonåringar har ju mentala problem. Jag skojar bara.
And I can remember Leslie and I praying for 5 teenagers.
Men jag kommer ihåg att vi bad för 5 tonåringar, Leslie och jag.
We didn't have any young people in the church.
Och vi hade inte en enda ungdom i kyrkan.
And within 2 months we had 5 young people.
Men inom 2 månaders tid så hade vi 5 ungdomar.
They were converted and baptized and joined the church.
Och de blev omvända och de blev döpta och gick med i församlingen.
And they began to say we'd like to invite our friends.
Och de sa vi skulle vilja ta med oss våra vänner.
And so we had a special room underneath the church called a cellar.
Så vi hade ett speciellt rum i källarvåningen.
And they made it decorated just as they wanted it.
Så de dekorerade det här rummet precis som de själva ville.
Coffee bar.
Det var en kafébar på ena sidan.
Sound system.
Och lite ljudanläggning.
Very loud music.
Väldigt hög musik.
But because it was in the cellar we had no complaints from neighbors.
Men eftersom det var i källaren så var det inga grannar som klagade.
Within 6 months we had 50 young people.
Och efter 6 månader så var det 50 ungdomar som samlades där.
100.
Och efter ett år så var de ungefär 100.
Eventually we had 174 young people.
Och faktiskt var, eller vid något tillfälle så hade vi 174 unga människor där.
A great impact upon the church.
Och det skapade ju en väldigt stor, gjorde stort intryck på församlingen.
But it began by us listening to God.
Men det började med att vi lyssnade till Gud och bad och satte i handling det som vi hade hört och förstått.
When we came to London,
när vi kom till London,
I recommend this exercise to you.
Så rekommenderar jag den här typen av att göra på det här sättet.
We had a small questionnaire.
Så vi hade en liten enkät.
And we had a team and we sent them out knocking on people's doors.
Så vi sände ut ett team som knackade på folks dörr.
And we said, here we are the church. What are the needs of our community?
Och så frågar de, vi kommer ifrån kyrkan här och vi undrar vad är det för behov som finns i samhället?
We've come to listen to you, our neighbors.
Så vi har kommit för att lyssna på er, våra grannar.
The first thing we found many older people who said there's nothing for us older people in this area.
Och det första vi kunde se det var att de äldre i regionen där sa att vi har ingenting, det finns ingenting för de äldre i det här området.
The second thing were we met many Asian people from Pakistan and India and they said why are you English people so unfriendly?
Och så stötte vi på många människor från Indien och Pakistan som sa varför är ni engelska människor så så ovänliga?
The third thing was we found many people who were unemployed. They had no job.
Och sen det tredje var att vi upptäckte att det var väldigt hög arbetslöshet.
Can you help us to find jobs?
Kan ni hjälpa oss att ordna jobb?
We also found that it was an area which was high in prostitution and in the sex trade.
Och det fjärde var att det var, vi befann oss i ett område med så hög prostitution och trafficking.
But there was another church that was caring for that group of people.
Men det fanns en annan församling i området som brydde sig ganska mycket om dem.
So we prayed.
Så vi bad.
And we began a work with older people.
Så vi började ett arbete med äldre människor.
We called it a youth club for elderly people.
Vi kallade den för en ungdomsklubb för gamla.
And now we've had 100 people in that work.
Och idag så är det ungefär 100 människor involverade i det arbetet.
We have two residential homes.
Vi har två bostadskomplex.
We take people on holiday and outings.
Vi tar med folk på semester och utflykter.
And I've had the joy of baptizing a whole number of people who are getting on in years.
Och jag har haft förmånen att döpa ett stort antal personer som börjar komma till åren.
God is no respecter of ages, is he?
Gud bryr sig inte om ålder, eller hur?
And then we started to work with Asians.
Och sen började vi ett arbete bland asiater.
Not an easy work.
Det är inget lätt arbete.
But we had fellowship and food together.
Men vi hade gemenskap och mat tillsammans.
That work has grown to 60-70 people.
Och det arbetet har växt till att involvera en 60-70 personer.
And then we baptized a whole family from Mauritius.
Och sen fick vi döpa en hel familj från Mauritius.
Mom and dad and three teenage children.
Det var mor och far och tre tonåringar.
And they become the center of a growing group of people.
Och de börjar bli centrum för en växande skara.
Now we have 200 people from Mauritius.
Och nu har vi 200 människor från Mauritius i församlingen.
And Leslie was involved in Job Club.
Och Leslie var engagerad i sin klubb för arbete.
And hundreds of people were found jobs as a result of that ministry.
Och hundra människor eller hundratals människor har fått arbete genom detta.
So if I was visiting in the neighborhood, knocked on the door and someone opened the door.
Så om jag var ute och hälsade på samhället och knackade på och man öppnade dörren.
I come from the Baptist church.
Och jag säger jag kommer från baptistkyrkan.
Is that the church that gets people jobs?
Aha, är det den kyrkan som hjälper folk att få arbete?
But it raised the kind of feeling towards the church in the area.
Så det ökar ju folkets känsla för kyrkan mitt i samhället.
And so something like 2000 people go through the church every week now.
Så ungefär 2000 människor finns med eller går in och ut i kyrkan alltså dagen idag.
So we need to listen to God.
Så vi behöver lyssna till Gud.
And see the opportunities for personal evangelism.
Och se möjligheterna för personlig evangelisation.
In John chapter 1.
I Johannes det första kapitlet.
We read how Andrew went immediately to Peter his brother.
Så kan vi läsa om hur Andreas gick omedelbart till Petrus sin bror.
And we see that picture of one-on-one evangelism.
Och vi kan se den bilden en till en evangelisation.
And sometimes people call this Operation Andrew.
Och ibland så kallar folk detta för Operation Andreas.
And I want to encourage you to pray just for one person, maybe someone in your family.
Och jag vill uppmuntra er till att be för åtminstone en person. Det kan till och med vara någon i din egen familj
who is not a Christian.
Som inte är kristen.
Yeah, but you'd love to see them become a Christian.
Men som du önskar att du ville se att den personen blev en kristen.
Ask God, what is inside us?
Och fråga vad finns på insidan av oss?
Are we full of fear or are we full of Jesus?
Är vi fulla av fruktan eller är vi fulla av Jesus?
And remember that scripture says you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you.
Och kom ihåg vad skriften säger att ni ska få kraft när den helige ande kommer över er.
And that power is not just to make us feel nice and goosebumps up and down our spine.
Och den kraften är inte till för att vi bara ska känna att det är lite coolt och att vi får gåshud.
But you shall be my witnesses.
Det står att ni ska bli mina vittnen.
And witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria and to the ends of the earth.
Både i Jerusalem, Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns.
And we have to begin in our Jerusalem.
Men vi behöver börja i vårt eget Jerusalem.
And Jerusalem is often the place of failure.
Och Jerusalem är ofta en plats av misslyckande.
And sometimes we're not good at our Christianity at home or with our neighbors or at work.
Och ofta är det så att vi är inte så bra på att vara kristna vare sig i vår familj, i grannskapet eller på arbetet.
We need to pray for a fresh start so that we can be a good Christian in that kind of area.
Och vi behöver be Gud om en fräsch omstart så att vi kan vara goda kristna på de här områdena.
And then we can reach further.
Och sen kan vi börja nå ut längre.
And Samaria can be a place across culture.
Samarien kan vara en plats som är alltså kultursöverskridande.
And I believe God is challenging us about reaching out to people from different backgrounds and different cultures.
Jag tror Gud utmanar oss att nå människor från olika bakgrunder, olika kulturer.
And then to the ends of the earth.
Och sedan till jordens yttersta gräns.
So just some final thoughts.
Bara några sammanfattande tankar.
I became a Christian in someone's home.
Jag blev själv kristen hemma hos någon.
To be honest, I'm glad I met Jesus first and not his bride.
Och för att vara ärlig mot er så är jag glad att jag träffade Jesus först och inte hans brud.
I fell in love with Jesus.
Jag blev förälskad i Jesus.
Does anyone else love Jesus?
Är någon mer här som älskar Jesus?
You fall in love with Jesus, deeply in love with Jesus.
Jag blev kär i Jesus, väldigt kär i honom.
How about me challenging? Use your home.
Och hur skulle det vara om jag utmanar dig att använda ditt hem?
Invite a neighbor in for coffee.
Bjud in grannen på kaffe, på fika.
And talk, share your testimony.
Och dela ditt vittnesbörd med honom henne.
Can I pray for you?
Skulle jag kunna be för dig?
Can I pray for healing for you?
Skulle jag kunna be för något helande?
Use the Alpha course.
Använd alfakurserna.
We've had alpha courses for old people.
Vi har haft alfakurser för gamla människor.
And alpha course for teenagers.
Och alfakurser för tonåringar.
Children's alpha.
Och barnalfa.
Alpha for different languages like Urdu. We had an Urdu alpha.
Och alfa för olika alltså språk. Urdu.
And many churches I know are using the alpha course.
Och många församlingar vet jag använder sig utav alfa.
Equip yourself to be an evangelist.
Så utrusta dig själv till att vara en evangelist.
There may be a course you can attend.
Det kanske finns någon kurs eller något du kan delta i.
Many of you are here today.
Och det är fantastiskt att så många är här idag.
But this is just a taster.
Men det här är bara ett litet smakprov.
Pray for non-Christians.
Be för en icke-kristen.
In India they talk about not organizing prayer but agonizing prayer.
I India så talar de inte om en organiserad bön utan en bön som smärtar.
Give your testimony.
Ge ditt vittnesbörd.
And focus on God's word.
Och fokusera på Guds ord.
And be prepared for spiritual warfare.
Och förbered dig för andlig kamp.
Because the devil, the enemy does not like Christians who are evangelists.
Därför att djävulen, fienden, han gillar inte kristna som evangeliserar.
So we're going to end this morning in prayer.
Så vi kommer att avsluta den här förmiddagen med en bön.
And I'd like us to pray together.
Och jag skulle vilja att vi bad tillsammans.
So let's stand together.
Så låt oss stå upp tillsammans.
Let's open our hands to the Lord.
Sträck ut dina händer framför dig och inför Herren.
We need to receive his love.
Vi behöver ta emot hans kärlek.
So that we can give his love.
Så vi kan ge hans kärlek.
We need to receive his power.
Vi behöver ta emot hans kraft.
So that we can speak out his word powerfully.
Så vi kan tala ut hans ord kraftigt.
We need to receive his spirit.
Vi behöver ta emot hans ande.
So that we can be prompted by the spirit.
Så vi kan bli ledd av anden.
So Father God,
Fader Gud,
we pray in the name of Jesus.
Vi ber i Jesu namn.
Come by the power of your spirit.
Kom med din andes kraft.
We bring our failures to you.
Vi lägger fram våra misslyckanden inför dig.
We bring the way in which we fall short of your glory.
Och vi kommer med dig med allt det som vi har kommit till korta med när det gäller din härlighet.
We want to change.
Vi vill förändras.
We want to rise up.
Vi vill resa oss upp.
We want to shine for you.
Vi vill lysa för dig.
So we welcome you, Lord.
Så vi välkomnar dig, Herre.
The Lord is here.
Herren är här.
And he's laying his hands upon you.
Och han lägger sina händer på dig.
Hands of love.
Kärleksfulla händer.
Hands of peace.
Fridsfulla händer.
And healing.
Helande händer.
He wants us to relax and rest in him.
Och han vill att vi ska kunna slappna av i honom, vila i honom.
And receive from him.
Och ta emot ifrån honom.
Like the breath of God.
Som Guds andedräkt.
So just breathe in.
Så bara andas in.
The presence of the Lord.
Herrens närvaro.
And let our bodies be filled.
Och låt hela din kropp, din varelse bli fylld.
With the breath of God.
Med Guds andedräkt.
Let our hearts be changed.
Låt våra hjärtan bli förändrade.
To beat with the love of God.
Att vara i och med Guds kärlek.
And just for a moment I'd like us all to pray out aloud. You may not have done this before, but to speak out aloud. Pray for someone who's not a Christian. Pray for a neighbor or a family member. Pray for someone that you know, you work with. Just bring their name before the Lord and pray for them that they will be saved and released and healed and blessed. Just call out their names and begin to ask for God to move by the power of his spirit and just encourage us to see the church rise and grow and really multiply in Jesus' name. Let's begin to speak out and pray.
Uppmuntra oss att be högt tillsammans. Be där vi står. Du kanske inte är van att göra detta, men börja be för någon som du skulle vilja se förändring i. Någon som du har i din närhet som du skulle vilja liksom blev helad eller frälst eller fick ett genombrott i anden. Så att församlingens kraft och församlingens budskap bara får liksom penetrera in i människors liv. Så börja be just nu. Formulera ord. Du kanske inte är van att göra detta, men jag vill uppmuntra dig till att göra det. Precis där du står. Låt oss be tillsammans.
Åh
Gud, tack Far för din kärlek. Tack Jesus. Tack Jesus.
Ära
dig Jesus. Kom med svar.
Please give us a love, give us a compassion.
Åh, kom med din kärlek.
Touch our hearts, we pray.
Rör våra hjärtan, Herre.
Hallelujah. Thank you.
Åh, Far, i Jesu namn. Surya karina bariri kilili bolora.
Thank you, Jesus.
Bliri bariya churiri kantrari bariya dhubari kibari biri.
Thank you.
Zimbra la pashteria kili bolari nera marana.
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you. Give you his peace. In Jesus' name. Amen.
Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Thank you. Thank you.